Nu ska vi fortsätta där vi slutade igår kväll. För då hade vi konstaterat det här att en av de bilder som Bibeln ger är bilden av det bortsprungna fåret. Och herden som är ute och letar efter sina bortsprungna får. Och som jag sa igår, ordet flykt, att vara på flykt. Det tror jag är lite grann av ett nyckelord i sammanhanget. Och det ordet kan kanske få förklara en del förhållanden. Vi läste om Sakaios i Jeriko i år, att när Jesus kommer till stan så är det massor med människor som är jätteintresserade av honom. Men han är egentligen bara intresserad av en. Han ropar till Sakaios upp i träd: nu ska du komma ner, för nu ska du bjuda mig på middag. Och Sakaios, han flyger ju ner så barkfliserna yr om honom. Och nu ska han bjuda på middag. Man kan undra, varför nobbade Jesus de andra? Varför säger han inte till folket i Jeriko ungefär som vi skulle ha gjort? Att nu hyr vi folkets hus, grabbar. Och så går vi dit hela gänget. Och nu tycker jag ni ska vara snälla mot Sakaios. För så skulle vi ha gjort. Så gör inte Jesus. Jag fick i min hand här på morgonen ett brev från en kvinna som kom loss på ett ashram vi hade för ett tag sedan. Och hon delade med sig så hjärtinnerligt av det när vi hade vår avslutningsfest, så att säga. Så att jag tar mig friheten att läsa några rader ur det här brevet. Eller rättare sagt, ja just det. Jag läser så här. Hon skriver: när det var som mörkast, när jag inte orkade längre utan gav upp allt och lämnade över mig själv och alla problemen i Guds hand, ja, då kunde han låta undret ske. Mörkaste natt förvandlades till ljusaste dag. Halleluja, vad jag är glad. Glad i min Herre och Gud. Tacksam över att jag får leva och får tjäna honom. Jag är så innerligt tacksam till Gud för att jag fick komma till detta ashram och så vidare. Man kan undra lite grann. Ja visst, härligt. Ett sånt ljuvligt vittnesbörd. Men så kommer genast frågan: var höll Gud hus förut då? Visste han inte om denna kvinnas problem? Såg han inte hur förfärligt, eländigt, bedrövligt hon hade det? Var han inte intresserad? Var han likgiltig? Varför väntar han tills det blir mörkaste natt? Är det kattens lek med råttan det här? Eller varför? Varför hjälpte han inte henne långt tidigare? Varför går han förbi alla i Jeriko? Var de problemfria, man tror? Hade de inga bördor? Varför ropar han på Sakaios och liksom väntar med resten? Ja, det finns naturligtvis många svar på en sån fråga. Men jag vill nu knyta de här frågorna lite grann till begreppet flykt. Och då ska vi titta i Första Mosebok 3 och 8. För att liksom få en utgångspunkt här i själva problemet. Situationen är ju den att man har nu ätit av den förbjudna frukten. Och så börjar det bli afton och då brukar Gud komma och hälsa på. Och då står det så här, 8:e versen: och de hörde Herren Gud vandra i lustgården när dagen började svalkas. Då gömde sig mannen med sin hustru för Herren Guds ansikte bland träden i lustgården. Adam är på flykt. Oj, nu kommer Gud. Nu gäller det att se upp. Och vi kan ju jämföra med hur det står i Andra Mosebok 20. Det tycker jag också är en sån här dråplig text. Andra Mosebok 20, du vet, det då som Gud ger lagen på Sina i berg. De 10 budorden står i början på det här kapitlet. Och då hoppar vi in i 18:e versen. Andra Mosebok 20 och 18. Och allt folket märkte dundret och eldslågorna och basunljudet och röken från berget. Och när folket märkte detta bävade de och höll sig på avstånd, och de sa till Mose: tala du till oss så vill vi höra, men låt inte Gud tala till oss för att vi inte må dö. Oj, Gud är på ingående. Det gäller att hålla sig undan. Han är ju en säkerhetsrisk. Man vet ju aldrig riktigt vad han kan hitta på. Det gäller att inte komma för nära. Tala du till oss, Mose, men låt inte honom tala. Ja, så där blir det ju ibland. Man kan känna sig drabbad av den ena eller andra förkunnelsen eller tilltalet. Men hur lätt har vi inte att skaka det av oss och säga att ja, det var ju Johansson. Så duktig han är som predikant. Men i själva verket var det inte alls Johansson som gjorde att man kände sig skakad i sitt innersta, utan detta att den heliga ande knuffade på en lite grann när Johansson talade. Men det glömmer vi om. Tala du till oss, Johansson, men låt inte Gud tala, för då dör vi. Det gäller att hålla sig undan. Kommer man för nära Gud så kanske man dör. Lustig inställning, inte sant? Att vara på flykt. Vi går tillbaka till första Mosebok 3. Vi har ju läst i kapitlet förr, så vi vet att Gud, han går inte där omkring och tittar i lustgården. Och konstigt, var det Adam någonstans? Han måste ha försvunnit för att efterlysa honom i radio. Utan Gud ropar fram Adam ur hans gömställe. Det står så här: men Herren Gud kallade på mannen och sa till honom: var är du? Han svarade: jag hörde dig i lustgården. Då blev jag förskräckt eftersom jag är naken, därför gömde jag mig. Då sa han: vem har låtit dig förstå att du är naken? Har du inte ätit av det träd som jag förbjöd dig att äta av? Mannen svarade: kvinnan som du har gett mig till att vara med mig, hon gav mig av trädet så att jag åt. Då sa Herren Gud till kvinnan: vad är det du har gjort? Kvinnan svarade: ormen bedrog mig så att jag åt. Ja, först så kommer Gud. Och Adam och Eva, de försvinner ut i terrängen. Bort någonstans. Gömmer sig bakom en sten eller några buskar eller vad det kan vara. Här gäller det att huka. Nu är Gud på ingång. Nå, Gud fiskar fram dem. Men då visar det sig att fastän de så att säga kanske fysiskt kommer närmare Gud och nu befinner sig i någon sorts samtal med honom, så är de fortfarande på väg bort ifrån honom. Ja, det var ju kvinnan som du gav mig. Hon stökade ju till det här. Alltså, om du hade gjort henne lite bättre, ta två revben eller lagt ner lite mera omsorg, så hade det här aldrig hänt. Fortfarande så är man på väg bort ifrån Gud, fastän Gud så att säga drar människan till sig. Och det som är klurigt i det här, det är ju nu: vilken rörelseriktning befinner sig människan i? Är människan på flykt bort ifrån verkligheten själv, verkligheten som är Gud? Eller är människan på väg till Gud? Och människan kan alltså vara på flykt bort ifrån Gud, fastän så att säga Gud drar henne till sig. Det kan ändå finnas en sorts flykt i det här, en sorts ökande avstånd som består i att relationer, kommunikationer och allt vad vi brukar kalla det ändå bryts på något sätt. Man talar förbi varandra trots att man talar med varandra. Det kan finnas något av flykt. När började det här då? Jo, det började när Adam äter av trädet. När Adam alltså sviker Gud, kan vi säga. För redan sveket som sådant är en flykt. I det ögonblick som Adam sätter sig över Guds vilja, så börjar han att röra sig bort ifrån Gud. Och det som till sist tar sig uttryck i ren flykt, Adam rusar ut i terrängen. Det börjar alltså med en sorts flykt som inte ser ut som en flykt, nämligen ett svek. Sveket kan ju tyckas vara en aggressionshandling mot Gud, och att Adam inte alls rör sig bort ifrån Gud, utan istället bröstar av inför Gud och säger att ja, du har sagt att jag inte äter av det här trädet, men det gör jag som jag vill. Men redan sveket är så att säga en rörelse bort ifrån Gud. Det är en relation som brister. Sveket leder till flykt, men är också i sig själv en flykt. Och svek och flykt är oupplösligt sammanflätade med varandra. Fanns inget svek i världen så skulle heller ingen flykt behövas. Vi ska gå lite längre fram i första Mosebok till det 27 kapitlet. Från 41 versen ska vi läsa ett litet stycke framåt. Första Mosebok 27 och 41. Och situationen är ju den att patriarken Isak, han har fått två söner. De föddes nästan på en gång, men det går ju inte riktigt, utan den ene måste i alla fall komma före den andra. Och den som kom först, han hette Esau, och den som kom som god tvåa hette Jakob. De var tvillingar. Och Jakob är ju ett intressant namn. Det betyder bedragare. Och mycket snart gjorde Jakob skäl för sitt namn. Han var en mycket fiffig herre. Han var mästare i svek. En dag när Esau, hans äldre broder, kommer hem och är hungrig, så har Jakob rätt till linssoppa och jag minns ju när barnen var små och det var käbbel hemma om de skulle äta linssoppa eller ej. Så att man kan ju tycka att det var en egendomlig rätt att sälja sin förstfödslorätt för att få. Men Esau var tydligen hungrig, och för att få en tallrik linssoppa sålde han sin förstfödslorätt. Och Jakob var den skicklige förhandlaren, den som kunde sätta ett högt pris på varan så att säga. Och efter det så lurar Jakob så småningom sin gamle far till att ge den välsignelse som liksom skulle föra släktet vidare till Jakob och inte till Esau, som rättmätigen skulle haft den. Så han var en verkligt fiffig herre. Så läser vi 41 versen. Och Esau blev hatisk mot Jakob för den välsignelse skull som hans fader hade gett honom. Och Esau sa för sig själv: snart ska de dagar komma då vi får sörja vår fader. Då ska jag dräpa min broder Jakob. När man nu berättade för Rebecka vad hennes äldre son Esau hade sagt, sände hon och lät kalla till sig sin yngre son Jakob och sa till honom: se, din broder Esau vill hämnas på dig och dräpa dig. Så hör nu vad jag säger, min son. Stå upp och fly till min broder Laban i Haran och stanna någon tid hos honom tills din broders förbittring har upphört. Här har vi sveket, och med svek följer flykt. Förr eller senare. För redan sveket är en rörelse bort från Gud. Och den tar sig förr eller senare uttryck i att man också fysiskt så att säga befinner sig på flykt. På ett eller annat sätt. Nå, Jakob han kommer iväg till sin morbror Laban. Och där finner han en värdig motståndare när det gäller att fiffla och svika. De är ganska goda kålsupare bägge två. Och det är mycket jämnt lopp vem av dem som ska avgå med segern. Laban har två döttrar. Den ena heter Lea och den andra heter Rakel. Och Rakel är yngst och kanske också attraktivast. Och Jakob, han blir förtjust i Rakel och så säger han till Laban att jag vill gärna tjäna dig hos dig för att få chansen att gifta mig med Rakel. Och detta beviljas och man går in på det hela och Jakob ska tjäna i 7 år. Och när han har gjort det så ställs det till med bröllopsfest. Och då är det tydligen så att bruden kommer inte in förrän ljuset är släckt så att säga. Och dagen därpå upptäcker han till sin förfäran att det var inte alls Rakel han fick utan Lea. Då får han tjäna i 7 år till för att få Rakel. Så där blir han ju lurad. Och sen så blir det då massa konflikter mellan de här båda hustrorna. Det kan vara svårt med många hustrur. För att Lea, hon födde son på son och Rakel födde ingen son. Och det var inte bra. Så det blev det rivalitet och avundsjuka. Så han fick nog skeppan full. Den gode Jakob. Så småningom så ingår han ett affärsavtal med sin morbror Laban. Där det handlar om att alla djur i jorden som han vaktar. Som är spräckliga eller randiga eller brokiga eller strimmiga. De ska han få. De som är enfärgade får hans morbror. Sen hittar han på något bra knep här. Som gör att alla djuren i stort sett blir spräckliga. Så han tar över hela firman och driver den med egen förtjänst. Och lurar morbrorn. Och då blir morbrorn arg. Och då är det dags att fly igen. Och då är vi framme i 31 kapitlet. 19 versen. Och då står det så här. Men Laban hade gått bort för att klippa sina får. Då stal Rakel sin faders husgudar. Och Jakob stal sig undan från arameen Laban. Så att han inte lät henne märka att han ämnade fly. Så flydde han med allt sitt. Han bröt upp och gick över floden och ställde sin färd mot Gileads berg. Men på tredje dagen fick Laban veta att Jakob hade flytt. Då tog han med sig sina anhöriga och satte efter honom 7 dagsresor och han upp honom på Gileads berg. Svek föder flykt och sveket är i sig själv en flykt. En flykt bort ifrån det vi är skapade att vara. Och den leder till att vi så att säga rör oss bort ifrån varandra. Att vi rör oss bort ifrån tillvarons centrum. Om vi alla liksom rör oss bort från tillvarons centrum ökar också avståndet mellan oss. Vad är vi skapade att vara? Och vad är vi skapade att leva för ett sorts liv? Vi är skapade för att leva i gemenskap. Alltså utan murar emellan oss. Och vi är skapade för att leva av kärlek. Det där kan vi alla skriva under på. Man behöver inte vara med så hemskt länge för man förstår att det är det enda som funkar. Men så finns sveket. Och med det blir kärleken, det liv vi är skapade för, blir en säkerhetsrisk. Vi går inte alls och lever i gemenskap med alla människor. Vi lämnar inte ut oss till kreti och pleti. Utan vi nosar noga på varandra och granskar varandra ganska noga innan vi lättar på visiret. Man kan inte släppa till sig till vad som helst och vem som helst. Man kan bli utnyttjad, man kan bli baktalad, man kan bli förhånad, man kan bli föraktad. Och det är många risker man löper om man skulle leva ett konsekvent kärleksliv. Så efter det att sveket har introducerats i världen så är det liv vi är skapade för att leva. Livsfarligt. Ingen tydligare illustration till detta kan du se än i korset på Golgata. För här kommer en person som lever det konsekventa kärlekslivet. Och där ser man hur det slutar. Och det är alltså så att om någon börjar röra sig bort ifrån tillvarons centrum, så sprider han så att säga ringar av svek omkring sig. Och därmed, genom sitt flyktmönster, drar han de andra med sig. Därför att i samma ögonblick måste man så att säga väga mellan. Om man vill leva kärlekens liv ändå, det är liv man är skapad för att leva. Eller om man genom sin egen flykt vill värja sig för den andres flykt. Om jag genom mitt eget svek vill värja mig för den andres svek. Ibland tycker folk att det med arvsynd, det låter ju väldigt konstigt. Det hade Luther nog fått om bakfoten i alla fall. Och det låter ju lite skumt att Adam någon gång i världen att han gjorde en tabb och så ska vi behöva sitta i klistret allihopa för det. Jo visst, men vi antar att du jobbar på ett kontor. Det är ett sånt här stort underbart kontorslandskap. Fullt med datorer och neonljus. Och en och annan krukväxt emellan. Telefoner till max. Härlig arbetsmiljö. Och där finns ju massor med människor. 100 pers säkert som springer som myror i en stack av varann. Och 99 av dem är jättetrevliga. Och så finns det en. Vem anger samtalstonen på kontoret? Ja, just det. Och ibland blir det så att man mobbar ut den där hundrade. Man tänker det att ja, om bara han försvinner så blir det bra. Och man upptäcker ganska snart att det blir någon annan som tar över hans roll istället. Inget paradis utan minst en orm, brukar jag säga. Ja. Ändå är det alltså så här att den som sviker mest har en väldig förmåga att sätta standarden för hela gemenskapen. Det är den personen som präglar det hela mest. Bakvänt, tycker vi, borde ju vara tvärtom. Ja, men det är inte så. Och därför, när väl sveket är introducerat i mänskligheten, så fortplantar det sig själv. Därför att varje människa ställs inför utmaningen. Ska jag leva det liv jag är skapad för att leva ändå? Eller ska jag låta mig dras med i det spel av svek och flykt som präglar mänskligheten, där den så att säga likt förlorade får springer bort ifrån herden? Och det är ju inte alltid så bara att det är mitt eget svek som skapar min egen flykt. Det läste vi nyss om Adam, och vi läser det om Jakob. Att Jakob sviker människor och sviker också Gud på punkt efter punkt. Och är därför hela tiden tvungna att bryta upp ur miljöer, att dra vidare, som det brukar heta med ett fint ord. Men vi ska försköna det hela lite grann. Ja, vi drar vidare, heter det. Och så låter det ju progressivt och bra. Men det är flykt. Men i andra sammanhang är det den enes svek som gör att de andra börjar dra sig. Jag menar, du behöver inte länge gå omkring och uppträda som en buffel förrän folk börjar försvinna runt horisonten. Den enes svek kan bli den andres flykt. Och allt sammans, jag stryker under igen, har karaktären av flykt i sig. För allt är rörelser bort ifrån Gud, som är verkligheten själv och tillvarons centrum. När nu Jesus kommer till jorden, så lever han alltså det liv som vi är skapade för att leva. Och eftersom nu sveket finns i världen, så visar det sig att det livet har inte den paradisstämpel som det skulle ha om inte sveket fanns. Utan det är istället ett livsfarligt liv.
Hebreerbrevets apostel skriver så här i 4:e kapitlet och 15:e versen om Jesus. Vi har inte en överste präst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi, men utan synd. Han flydde aldrig. Han har varit utsatt för allt vi blir utsatta för, men han flydde aldrig. Han har stått i samma valsituation som vi allihopa, men valde konsekvent det liv som vi alla är skapade att leva. Här står prövats på alla sätt, de av er som har gamla översättning, där står det frestad i allt, liksom vi. Och det intressanta är ju att det är samma ord i grekiskan, det betyder både frestad och prövad. Och därför understryker evangelisterna att Jesus slapp inte ifrån någonting av det som vi utsätts för. Matteus 4:e kapitel. Där talas det om hur Jesus frestas i öknen. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frestaren och sa till honom: om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade: det står skrivet, människan ska inte leva bara av bröd utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Sedan tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom högst uppe på tempelmuren och sa: om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar och de ska lyfta dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten. Jesus sa till honom: det står också skrivet, du ska inte sätta Herren din Gud på prov. Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sa: allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till honom: gå din väg, Satan. Det står ju skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka. Då lät djävulen honom vara och änglar kom fram och betjänade honom. Vi är skapade till kärlek. Och kärlekens liv, kärlekens och gemenskapens liv, är det som så att säga passar som nyckeln i låset för oss. Men med kärleken följer maktlöshet. Och det är det svåra med kärleken på ett vis. Man blir så maktlös. Om jag skulle låta mig älskas av den som säger sig älska mig, då löper jag ju risken att han när som helst kan tröttna och gå. Och där står jag, övergiven, sviken, ensam. Med kärleken följer alltid maktlöshet. Och i svekets värld är all kärlek en risk. Vi vill inte ha det så. Vi vill inte acceptera att det är så. Vi söker ständigt efter den riskfria kärleken. Den som ska, så att säga, göra kärlekens funktion i våra liv. Ge oss den näring vi längtar efter. Utan att samtidigt åtföljas av kärlekens risk. Vad är det Jesus blir frestad med? Till vilken sorts liv frestas han nu? Av djävulen. Vad lockar djävulen med? Vad är det som kan få oss att sälja kärleken? På samma sätt som Esau sålde sin förstfödslorätt. Vilken linssoppa kommer djävulen med? Ja, vi kan säga att han kommer med 3 fat linssoppa. Ägandet, makt och njutningen. Och det verkar ju väldigt fint. Det är ju det där som kärleken saknar. ägandet, makten och njutningen. Underbart, säger vi. Tackar, tackar. Inte så dumt. Skulle det inte möjligen kunna gå att förena så man kan få alla fyra? Det vore väl så att säga Columbi ägg. Kärlek, ägande, makt och njutning. Det måste vara en fin cigarr. Den vill vi ha. Och vi upptäcker inte att det är omöjligt att förena dem båda. Ljus och mörker kan inte trivas ihop. Jesus genomskådar det här. Fint upplagda fällor. Är du Guds son så bjud dessa stenar att bli bröd. Nu har du ju kommit hit i världen för att nu ska du frälsa allihopa. Och jag ska visa dig hur du ska göra. Det kommer att gå jättefint om du bara tar makten. Jag kan ge dig makt över alla riken i världen så ska du få se på grejer. Då kan ju du bara bjuda och så blir allting precis som du vill. Jättebra. Smart. Du slipper korset och hela köret. Jesus avvisar det här. Han vill inte svika faderns vilja. För i det ögonblick han gör det så är han ju med i rörelsen bort ifrån fadern. Och han är ju herden som har kommit för att leta upp fåren och föra dem till fadern. Bibeln berättar om en andra verklig prövostund och det är Getsemane. Om det är möjligt så låt denna kalk gå ifrån mig. Men ske din vilja, inte min. Och till sist kommer en ängel och styrker honom och han går den väg han har framför sig. Alltså den konsekventa kärlekens väg. Den som är totalt maktlös. Men segrar i sin maktlöshet just därför att det är konsekvent kärlek det handlar om. Och djävulens strategi är egentligen ganska enkel. Han börjar med att försöka locka oss till att börja röra oss bort ifrån Gud. Börjar vi att röra oss bort ifrån Gud, och det gör vi ju alla, då bygger han ut sin taktik. För då har han fått in, så att säga, rörelseriktningen. Då behöver han inte locka oss längre, då hotar han istället. Då kan han jaga iväg oss. Därför att nu har han makt. Nu har vi börjat röra oss bort ifrån Gud. Så han lockar till svek för att kunna tvinga till flykt. Och både i sveket och flykten ligger en rörelse bort ifrån honom som är tillvarons centrum, som är verkligheten själv. Nu behöver vi inte vara på flykt länge för att upptäcka att det är svårt att fly ifrån det man försöker fly ifrån. Ibland kan man träffa människor som varit utsatta för mycket förnedring. Som blivit svikna av andra människor. Och som liksom tänker så här. Jag undviker folk så mycket som möjligt. Människor är ju inte kloka. Ja, okej. För att skona sig för människofruktan och ångest så håller man sig undan. Jag isolerar mig. Människor är ändå inget att lita på och inget att ha. Till en början går det bra. Man känner hur ångesten minskar. Det känns lättare att leva. Man flyttar ut i någon liten stuga ut i en 7 mila skog. Och andas ut. Underbart. Här är det 10 mil till närmaste granne. Ljuvligt. Men när det har gått ett tag så gör man den märkliga upptäckten att ångesten hittar till sjumilaskogen och till den lilla stugan. Och den lilla röda stugan ibland i susande granarna är inte alls den idyll man trodde från början, utan ett helvete av ångest. Man har flytt, men ångesten hinner upp en. Man är på flykt bort ifrån det som man upplever som riskabelt i livet, men ångesten hinner upp en. Varför det? För vi är skapade till att leva ett annat liv. Och det är inte så lätt att sätta sig över skapelsens bruksanvisning, som vi tror. Det kan kännas gott på kort sikt, men på längre sikt bara växer problemet. Nå, vi gör en annan variant. Vi stannar kvar ibland människor. Här finns mycket svek, men jag är inte den som låser in mig eller gömmer mig undan, utan jag väljer en annan väg. Jag går prestationernas väg. Den kan ju också tyckas vara ganska bra. Jag spottar i nävarna och gör mig duktig. Kanske till och med beundrad. Och en utmärkt väg. Att stanna kvar ibland människorna, de som kan svika en, men istället liksom köra ett uppehållande försvar med hjälp av goda prestationer, eller om du så vill med oantastlighet. Att vara så duktig att ingen har någonting att klaga på och ingen kan angripa en för något. Att till och med vara så duktig så folk kan bära sig åt lite hur som helst och man är ändå mannen att klara upp det hela. Och runt detta tema finns ju en oändlig mängd myter. Vi har haft lite James Bond-nostalgi i tv på sista tiden, för det är 20 år sedan James Bond dök upp på bioskärmarna, eller när det var, eller 25 eller något. Ja visst, mannen som flyter ovanpå i alla lägen. Supermänniskan, övermänniskan. Den som liksom kan ta alla situationer och vinna allas beundran. Och så naturligtvis stå på det goda sida. Självklart. Bovarna mejas ner som havre för skördetröska. Visst. Ja, prestationernas väg. Oantastlighetens väg. Övermänniskoväg. Det är också en flykt. Den flykt bort ifrån det vi är skapade att vara. Vi är inte skapade för att leva på det sättet. Och ju mer man träffar människor som lever eller har levat länge på det sättet, så upptäcker man att det är ingen bra variant. Det är också ett sätt att fly från ångesten, fly från den risk som kärleken innebär, och ångesten hinner ändå alltid upp en. Man kan undra ibland varför behöver kändisar så mycket kokain som det står om i tidningarna. Det kanske står i tidningarna att de behöver mer kokain än vad de i själva verket behöver, men varför behöver de det? Det är ju de som har lyckats i tillvaron. Ja, lyckats och lyckats, de är på flykt. Nå, vi kallar inte det här för flykt. Men det kommer ofta ett ögonblick, eller kan komma i en sådan människas liv, då man ser att det är inte så mycket av fina insatser för mänskligheten och vad vi brukar kalla det, utan det är egentligen ett sätt att fly. Fly bort ifrån verkligheten och hålla sig undan i svekets värld. Ibland i den otrygghet som råder i våra mellanmänskliga relationer så träffar man människor som har det yttersta mörkret som sin enda kvarvarande trygghet. Och det är en väldigt desperat situation. Jag tänker nu på självmord. Det finns människor som orkar leva bland människor bara därför att de säger så här: kärvar det för mycket så tar jag livet av mig. Det är den reservutgång jag har. Det är den enda trygghet jag har kvar. Och så absurt kan det bli ibland. I en värld där vi så att säga befinner oss på flykt undan sveket och svekets konsekvenser. Det svek som också i sig själv är en flykt. Och ibland när man ska hjälpa en sån människa så tänker man så här. Stackars arma människa. Och det är helt sant. Stackars arma människa. Och så tänker man så här. Åh, nu ska vi verkligen ta hand om honom och hans liv och verkligen älska ut honom ur denna svåra belägenhet att ha självmordet som sin enda trygghet. De av er som har försökt vet att det brukar inte gå. Det är mycket svårt att lösa problem på det sättet. Därför att det är med så att säga den som har tryggheten i självmordet är det på samma sätt som det är med en människa som har tryggheten i droger. Missbrukaren som tänker, jag kärvade så går jag till bolaget. Ja, där vet vi alla av erfarenhet att det går att hjälpa en missbrukare. Men det finns en förutsättning som är knivskarp. Och det är detta att han får inte ha Systembolaget som sin reservutgång. Om missbrukaren överhuvudtaget ska kunna ta emot hjälp så måste han vara villig att låta mura igen sin flyktväg. Var och en som försökt hjälpa missbrukare som har missbruket i bakfickan så att säga vet hur omöjligt det är. Det går att hjälpa människor i många sorters svårigheter, men om de fortfarande har rörelseriktningen i flyktriktningen så att säga. Eller en beredskap att fortfarande röra sig i flyktriktningen. Då går det inte. För hjälpen är ju att få vederbörande att gå i andra riktningen. Att röra sig åt andra hållet. Ibland när jag har suttit och talat med människor och man kommer in till att se så att säga deras problem utifrån det här synsättet. Svek och flykt. Så har jag ibland tagit till en liten liknelse som talar till en del människor. Vi tänker oss att du befinner dig på en ö. Det finns ingen båt och det är svårt att simma från den där ön och förresten är det kallt i vattnet. Nå, det är skogsbrand på ön. Och du springer och det brinner och det knastrar och det knakar i träna och du är på rymmen. Och skogsbranden, den är ju hela tiden efter dig. Det är inte så lätt att fly och räkna med att klara sig. Rätt vad det är, när du har sprungit så befinner du dig plötsligt vid en bergvägg. Du kommer inte längre. Och det brinner runt omkring dig. Vad gör du? Står du kvar med armarna i kors tills du har brunnit upp? Nej, det gör du inte. Utan du tittar efter i hela den eldsmur som kommer emot dig. Finns det något område som det går att springa igenom? Och så ser du plötsligt en liten glipa. Där brinner det inte så mycket. Tar man sats och så rusar man igen. Eller hur? Okej, man kanske får lite första gradens brännskador här och var. Men när du kommer ut på andra sidan är marken avbränd och där är det ingen risk längre. Du måste genom eldsmuren, men du måste besluta dig för att röra dig i andra riktningen. Och så är det till exempel när man ska börja hjälpa en missbrukare. Han är ju van att smita ifrån alla möjliga situationer av ansvar och konflikt och sånt som vi brukar kalla för jobbigt inom citationstecken. Ja, blir det jobbigt så tar jag mig en 37. Och sen blir det ju inte en, utan sen håller man på i några veckor som bekant. Och då måste man ha den personen med sig till att förstå det här. Att det löser inga problem. Att jag smiter. Utan jag vill stå kvar i det jobbiga. Jag vill komma igenom det jobbiga ut på andra sidan. Därför där finns ändå möjligheten för det liv jag är konstruerad att leva. Det är mycket lättare att hjälpa en människa som har självmordet som sin yttersta trygghet. Om man kan få den människan att börja. Observera det, börja. Själavårdssituationen med att säga till Gud: jag vill att du, Gud, murar igen den flyktvägen. Jag vill med din hjälp avstå från att försöka ta mitt liv, hur jobbigt det än blir. Då är det mycket lättare att hjälpa en sån människa. Men om vederbörande ständigt ska gå och samla burkar med tryptisol och doleron och vad det är och ha brännvin stående i skåpet för att kunna blanda upp det hela med och få en riktigt bra gifteffekt om det skulle hända något. Ja, var du säker på att det händer något? Självklart gör det. Stup i ett, stup i ett. Har man med Guds hjälp murat igen den vägen, ja, då är man en frestelse fattigare. Och det är den man måste bli av med för att komma till skott. Jag nämnde ett par såna här flyktvägar. Vill ta en till som jag tycker är viktig. Alltså isolering. Nämnde jag och talade om detta att flyta ovanpå. Att med sina prestationer lösa problemet. Prestationslivet är en flykt. Droglivet är en flykt. Isoleringen är en flykt. Sen har vi allt detta som vi på något sätt kan kalla för lögn. Eller om vi så vill, rollspel och förställning. Namnet Jakob betyder bedragare. Och fifflare var han ju. Men i svekets värld lär vi oss snart ett litet hushållssvek. Nämligen detta att vi ler så vänligt. Vi har en yta och vi har en verklighet inom oss som kan se helt annorlunda ut. Det är också en teknik. Det är också ett sätt att fly bort ifrån Gud. Sanningen ska göra er fria, säger Jesus. Ja visst. Därför att så länge lögnens välde finns över våra liv som en sorts flyktväg. Drogen är ju bara lögn på flaska eller lögn i tablettform eller pulverform eller haschform eller vad det är för någonting. Det är ju allt sammans detta är ju, har ju någonting av lögnens välde över sig. Det är också ett drag av flykt. Och nu började jag det här bibelstudiet med att ställa frågan: varför hjälper inte Gud direkt? Vi läste ett brev här. En kvinna som prisar Gud för den hjälp som hon fick. Och hon hade haft massor med svårigheter. Många lidanden. Man undrar, varför hjälpte inte Gud tidigare? Och jag tror att ett svar på den frågan, det finns säkert många svar, men ett svar på den frågan är att det kanske är lika omöjligt för Gud att hjälpa oss så länge vi är på flykt. Som det är för oss att hjälpa missbrukaren så länge han har sitt missbruk i reserv. Du får inte en person att vända om och springa igenom eldsmuren förrän han står vid bergväggen. Och hur var det hon skrev, vår syster här, så insiktsfullt och bra? När det var som mörkast, när jag inte orkade längre utan gav upp allt och lämnade över mig själv och alla problemen i Guds hand, ja, då kunde han låta undret ske. Det är mycket insiktsfullt skrivet. Ja, då kunde han. Men varför inte tidigare? Nej, därför att då kommer människan fram till den punkten där hjälpen kan ske, och hjälpen börjar ju med att Gud vrider 180 grader på oss. Alltså att han avslöjar våra flyktvägar. För vi kallar ju inte våra flyktvägar för flyktvägar, utan vi kallar dem för något annat. Men till sist visar Gud, det här är flykt. Och han låter oss löpa linan ut tills dess att vi inte har någonstans längre att fly till på de vägar vi har valt. Då kommer hjälpen. Men då är ju hjälpen den att Gud säger, nu går vi tillbaka. Och många gånger måste man då alltså gå igenom det man förut har flytt för. Då man går med Guds hjälp. Herden kommer och letar upp sina bortsprungna får, lägger det på axeln och går. Han bär dig igenom. Men igenom måste du. Igenom det vi har flytt för. Och det kan kännas svårt många gånger, men är ändå nödvändigt. Vi ska ta ett par exempel på detta innan vi slutar vårt bibelstudium. Vi ska gå till den 32:a psalmen i Saltaren. Och det här är kung David som skriver. Han talar om hur han har bekänt en synd för Gud och fått den åtgärdad. Nu står det inte att det skulle vara den här historien med Batseba. Men det finns väl ändå mycket som talar för det. Det var ju så att säga den verkliga grejen han gjorde. Kung David. Och du vet att när han hade gjort allt det där. Han var ju jätteduktig på att liksom skyla över allt sammans. Han skickade ut Uria i kriget och såg till så att han blev dödad och sen så tog han sig an då den stackars änkan och blev ju änkors beskyddare och åtnjöt gott rykte. Då står det att men det David gjorde behagade inte Herren. Och det är nog sant. Det gjorde det inte. Sen går tiden och går och går. Och så småningom så tycker Gud nu är det dags. Och då skickar han profeten Natan. Som kommer att berätta den här liknelsen om en man som hade ett enda får. Och han hade en rik granne som hade massor med får. Och så får den rike grannen en gäst, och då slaktar han den fattige mannens enda får. Och David far ut och säger att den mannen är dödens. Och Natan säger det är du. Och då bekänner David sin synd. Då, men inte förr. Och jag tror ju att den här psalmen är ett vittnesbörd om hur han mådde fram till dess han bekände. Av David en sång. Säll är den vilkens överträdelse är förlåten, vilken synd är överskyld. Säll är den människa som Herren inte tillräknar missgärning och i vilkens ande inte är något svek. Så länge jag teg försmäktade mina ben vid min ständiga klagan. Till dag och natt var din hand tung över mig. Min livsaft förtorkade som av sommarhetta. Sedan. Då uppenbarade jag min synd för dig och överskylde inte min missgärning. Jag sa, jag vill bekänna för Herren mina överträdelser. Då förlät du mig min synds missgärning. Ja, varför inte långt förr? Ja, David bekände inte dessförinnan. Men varför gjorde han inte det? Han var på rymmen. Ändå tycks det ha funnits någon sorts förhoppning om att om han bara kunde hålla masken. Och om han liksom bara kunde hela tiden hålla sig undan från konsekvenserna av sitt eget svek. Så skulle det lösa upp sig med tiden. det fixar sig nog. Nej, det gör det aldrig. Det fixar sig aldrig. Det som behöver frälsning fixar inte sig självt. David mår dåligt. Så länge jag teg försmäktade mina ben vid min ständiga klagan, säger. Vad är det Gud måste göra? Han måste få David att svänga runt. Ett stycke omvändelse. Han skickar Natan. Och David vänder om. Och får i samma ögonblick uppleva att när han känns vid det han har gjort, när han så att säga går igenom eldsmuren, när han tar i grejerna, då finns läkedomen där. Så länge han är på rymmen för skogsbranden, så länge så kan han undra, varför mår jag så dåligt? Och Herre, varför är din hand så tung över mig? Men en dag kommer han till den punkten där flykt inte längre är möjlig. Och han tar i problemet utan att fly för det. Jag överskylde inte längre min missgärning. Ja, då finns lösningen där. Men vi måste alltså se, det finns så mycket i våra liv som har karaktären av flykt. Givetvis kallar vi det inte för flykt. Men ändå så löser vi våra situationer och våra problem på kort sikt genom att försöka fly. Och flyktvägarna är många. Men allt medan vi flyr så undrar vi, varför hjälper inte Gud? En dag är flykten inte möjlig längre. Då kommer Herren och hjälper oss att vända om och för oss igenom det vi flydde från. Och då förlöses vi. Nu är detta naturligtvis inte något heltäckande svar på alla människors problem. Livet är alltid mycket större än vad man kan få med på ett timslångt bibelstudium. Så att om du känner igen dig i det här, så tala med far i himlen om saken. Om du inte känner igen dig i det här, så säg till Gud att skulle det vara så i mitt liv i alla fall, så var vänlig och tala om det för mig. Så gräver och rotar inte jag i det här. Jag kan ändå förstå att det kan vara sant för många människor. Är det sant också för mig, får du hjälpa mig, Gud. Vi ska inte bryta upp från det här bibelstudiet med någon sorts allmän grubbleritendens eller modfälldhet eller någonting sånt. Eller att känna att usch, jag har nog misslyckats på den här punkten också. Men det finns ibland i människors liv urskiljbara orsaker till att Gud dröjer med ett ingripande. Som han i och för sig tycker vi kunde ha gjort långt tidigare. Det kommer, men det kommer den dag då Gud kan få komma med sin problemlösning som börjar med att han vänder näsan 180 grader på oss. Så att vi går i precis den riktning som vi förut flydde ifrån. Nu ska vi tacka och be tillsammans. Vi tackar dig, far, för att du har sänt Jesus som den gode herden. Och han är verksam mitt ibland oss till att leta upp oss där vi befinner oss som bortsprungna får på våra svekvägar och våra flyktvägar. Vi gick alla vilse så som får, var och en ville vandra sin egen väg. När vi väl börjar det så fastnar vi. Och upplever oss tvingade att fly ifrån det vägval, eller fly i det vägval som vi en gång har gjort. Några av oss är kanske här därför att nu går inte vägen längre. Vi har kommit till världens ände. Det går inte att fly mer. Och då är frälsningens dag inne. Vi ser inte mörkt på det. Utan då kommer du med din läkedom, Herre. Vi vill öppna oss för den. Utan att fråga surmulet varför du inte har kommit långt förut. Utan vi vill ta emot din hjälp idag, Herre, för dem som nu befinner sig i frigörelsens ögonblick. Och vi andra som kanske fortfarande har ett litet stycke flyktväg framför oss och tror att vi ska kunna lösa problemen på det sättet. Vi ber att du hjälper oss, Herre. Du kan ju korta av flyktväg. Du kan ju på olika sätt föra oss till den punkten där din hjälp är tänkbar och möjlig. Vi tackar dig för att du förlorar oss aldrig ur sikte hur vi än rymmer och flyr och smiter och drar oss undan. Du kommer oss till mötes här och du lägger oss på dina axlar och för oss igenom det som vi tyckte var fruktansvärt och flydde ifrån i våra liv. Vi välkomnar dig, du.